Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Det är jag som är Anton Magnusson.
Och jag heter Simon Järnfors.
Och med oss har vi en gäst. Det är första gången som den här gästen är med. Det är ingen mindre än Jimmy Pistol. Välkommen.
Tack.
Mm.
Vi är ute på landsbygden där du bor.
Där jag bor ute på landsbygden på Österlen.
Mm.
Och vi spelar in lite rap här.
Rap. Så vi sitter i studion nu. Men då är det ett band som rapar.
Som rapar här nedanför.
Ja. Vad heter bandet?
Ingen aning. Jag har bara hälsat på dem ett par gånger.
Mm.
Så de
men spelar det är ett lokalt band från
de bor väl här i byarna här omkring. Mm. Det är inte så stora byar, men de får samla ihop folk, antar jag.
Ja. Så om ni hör lite basgångar, trummakord och sånt i bakgrunden. Jag vet inte om man säger trummakord. Men då vet ni att det kommer från bandet.
Ja.
Ska vi plugga bara lite snabbt?
Ja,
vi har en Patreon med specialisterna. Och om ni vill att vi ska fortsätta med specialisterna podcast, så får ni gärna chippa in några dollar eller en.
Ja. Sen har vi också Jimmy Pistol har ju också
Shirtpod.
Jag har Shirtpod.
Det är det som tryckte de har tryckt de klassiska Sis King-tröjorna bland annat.
Ja, och specialisterna-tröjorna och gör till Della Sport och till Tombola. Grabbarna.
Det var väl till och med så att du när jag gör Sis King, jag vet inte om det var du eller jag som kom med idén att trycka Sis King t-shirts.
Det var nog din idé att Sis King-grejen var ju din.
Ja, men det var din idé att jag har t-shirts.
Ja, jag kom med ett förslag
Mr.
till
cool
det.
Mr. Cool t-shirts.
Det var ju innan jag hade fått igång allting överhuvudtaget.
Ja, du screentrycker här ute eller?
Nej, screentrycker gör jag inte, utan jag trycker med något som kallas textilvinyl som färs ut med en skärplotter på textilvinyl som man ser. Sen rensar ut designen och sen trycker med en värmepress.
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Så shirtpod.se, ni har väl haft lite juluppehåll, men är igång igen.
Ett längre än vad jag tänkte, eftersom ni skulle komma hit, så jag hade egentligen tänkt öppna tidigare.
Ja.
Men eftersom ni skulle hit tänkte jag det passar inte så att stå här och jobba samtidigt som ni ska jobba.
Men där kan man köpa både då Mr. Cool t-shirts, Rappar Samverkan t-shirts, massor av olika poddar.
Dina t-shirts ligger i din shop.
Ja, just det, så är det. Mm.
Yeah. Men där finns grejer, det kommer nya grejer och det kommer...
Specialisterna och t-shirten finns där, ja. Precis, också.
Ja, men då, det kan ju vara nog för dagens pluggrunda.
Yeah.
Så kör vi igång med dagens avsnitt, eller veckans avsnitt kanske vi ska kalla det.
Ja. Yeah.
Specialisterna, baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Right. Vi hade ett litet tema vi snackade om. Jag och Anton började när vi sover i ett litet pojkrum.
Ja.
Din biologiska sons rum.
Mm.
Då började vi...
Jag har inga andra som, eller andra barn som är obiologiska. Va? Eller adoptiva.
Ja. Ja, vi kan lite snabbt bara berätta då. Det är så att du har ju då ditt tryckeri samt musikstudio här då. Ja. Detta ligger en bit i den byn du bor i. Detta ligger ju de 5 minuters promenad från ditt hus.
Vilket är andra sidan byn från huset.
Ja, precis. Ja. Och det är bara 5 minuters promenad. Så du får en uppfattning om hur liten byn är.
Det heter Esperöd.
Ja. Så då, dels så är det ju då att du, och i och med att jag bor i Stockholm nu, för vi är ju kompisar, jag och Jimmy, sen tidigare, och ni känner ju varandra också lite tidigare. Men så då var det lite så, två flugor i en smäll, eftersom du har ju studio här också så man kan spela in musik. Och du och jag och Simon har pratat om att göra en låt eller ett par, några låtar eller sådär.
Mm.
Och då blev detta att vi bestämde oss för den här lösningen då. Att då blev det att vi umgås, kanske dricker lite öl, dricker lite vin, skriver texter, spelar in musik.
Mm.
Och så får vi också det här att man... För vi har ju också det här att när man har möjlighet kanske att köra stand-up och så är det rätt svårt att inte göra det.
Ja.
Så att då är det här landsbygds... landsbygden är rätt bra ställe att fokusera på en sak. Liksom.
Man flyr från möjlighet till möten, morgon, podcasts och stand-up och andra fester och sånt där.
Mm.
Men då så bor vi i ett litet rum tillsammans, jag och Anton.
Mm.
Och... vi nyss kom in i lite fnittrig stämning när vi, jag vet inte, du sa någonting om att du sa något om att fjärta.
Yeah.
Jag vet inte varför du
använde
uttrycket fjärta. Det är sånt du säger ibland. Det var ingen av oss som hade fjärtat. Men du sa det ändå. Det var och så sa du då att din kompis Martin, färska prinsen, att han använde uttrycket fjärta.
Ja.
Och att det är lite fult.
Mm.
Jag vet inte, men då så tog vi upp lite så här olika uttryck man använde i tonåren.
Vi fick ju ett skrattanfall redan igår när vi vem var det som sa tar du den i häcken?
Det var jag som pratade om häcken. Att det är också ett uttryck man inte använder om man säger tog du henne i häcken. Det låter så fult.
Och då började du prata om så här, gå in på Pornhub och söka efter så här häck.
Ja. Att han är så besviken att han aldrig han är så riktigt fixerad vid rövar, men han kallar
det är någon karaktär du tänker på.
Ja, precis. Men han kallar det för häck. Så han går in på Pornhub och sådana sidor och söker så kuk i häcken. Så han hittar
pitt aldrig i häcken.
Han hittar aldrig någonting. Det kan komma någon sånt här japanskt klipp, men då är det typ så här haku, som är en sån sjuk grej där de så här stoppar in ålar i fittan.
Ja, bläckfiskar.
Ja.
Men vi snörde in lite på den typen av uttryck som man sa kanske mest när man var tonåring i skolan och sånt där. Och alla vi har väl vuxit upp mer, eller du befinner dig fortfarande på landsbygden, Jimmy. Men jag och Anton har väl flyttat sig lite med urbana områden. Men kommer från lite där man sa det som jag tyckte var mest uppseendeväckande i genren vem har fisit, det var vem har bajsat. Att man syftar på någon som har släppt värld och
det
helt.
Det är samma någon som man kan, många som har sagt vem har skitit
också. Ja, skitit. Ja. Skit, det kan vi börja med skitit som låter lite mer som fisit, men sen så att vissa sa bara vem har bajsat. Det låter så tydligt att det är någon som har liksom klämt ut avföringar och anus, men man syftar ändå bara på en fis. Men att det blev liksom en standardfras. Oh fy fan, vem har bajsat? Har du bajsat?
Jag känner inte till
det. Du känner inte till det?
Alltså skitigt har jag hört bajsa aldrig, men
det var kanske en utveckling av att folk började säga vem har skitit och sen sa vem har bajsat. Och sen kom också in på att vissa sa vem har surat.
Jag brukar säga till Leon, min son, när han har fisit, så brukar jag säga så här: har du fisit? Så han bara, nej. Så jag bara, jo, det luktar exakt som att du har en bajstål i röven. Va? Nej.
Men man säger när någon har surat, eller man får upp en tydlig bild av själva lukten, att det är den här sura versionen också. Mm. Det är jävligt äckligt.
Mögat.
Mögat? Ja. Jag tyckte du sa vem har bögat. Men det hade också varit rätt roligt.
Vem har bögat? Men så tänker man så här att anus är så öppet. Så att det liksom så här bara drar ut. Liksom. Alltså,
jag tänker mig att vem har knullat någon i röven och då luktar lite bajs för att det kommit bajs.
Ja, men det vill jag mena. Att man har ett uppknullat anus så att det tänker jag att luften släpps ut.
Ja, det var sån
kontinuerligt flow.
Jag tänkte mig att man hade haft kuken in i röven så att det liksom att bara att luften har exponerats för bajs för att det kommer bajs på kuken.
Jag vet inte om det är så public domain skämt eller om det är någon som har sagt, men att det är så här att någon som var så mycket bög att hans fisar lät som suckar. Det är inte
fast. Men
man har hört
mycket så här, det finns mycket roliga grejer både om så här riktigt vida anushål och det kanske även gäller vida fitthål.
Ja.
Men folk som säger så här, det var som att kasta in en prinskorv i en korridor eller någonting.
Gympasalar
kanske. Ja.
Det uttrycket hörde jag först som att kasta in ett brännbås trä eller brännbollsrack i en gympasal. Sen har jag hört prinskorv-varianten. Det är en rolig bild, alltså man är ju så trött på det. När man bara tänker, man får upp en rolig bild av någon som bara kastar in en prinskorv. Alltså prinskorv är inte roligt, utan mer bara en vanlig korv. Alltså en grillkorv är en roligare bild. Bara kasta in en grillkorv i en gympasal.
Och studsar sig lite roligare in mot mitten.
Jag hade en rap-duo som heter Black Sheep. De hade någon rad som var fucking with me is like putting your dick out the window. Då menar man så att det händer ingenting om du jävlar. Jag förstår inte riktigt. Alltså så här, det är inte lant. Jag tänker att det är det han menar. Men det skulle ju kunna vara en metafor också för att knulla någon.
Det är en manlig rappare.
Ja, det är en manlig rappare.
So fucking with me is like putting your dick out the window.
Bara sticka ut kuken genom fönstret. Det skulle ju kunna vara som en sak som kastar en korv i en korridor.
Ja,
samma sak att man bara knulla ut genom fönstret. Det är som att sticka ut
kuken. Universum.
Nej, för vi var ju inne på det då. Alltså, så, jag var skena iväg där lite i nostalgi också när man började prata om så, den typen av gamla uttryck som man inte använder längre men som var vanliga i ens barndom, som då mögat och...
Ja, mög, det är också intressant för det betyder ju smuts, det betyder bajs och det betyder skit och skräp. Ungefär som skit är det egentligen. Ja. Alltså för att skit kan också betyda skräp, det kan betyda bajs och det kan betyda...
Ja, det funkar lite så. Ja.
Och mögat, även om man skitit, ja det...
Ja. Jag funderar om det kommer från mögel. Eller om mögel kommer från mög. Att det är mög.
Ja.
Alltså, är det bara här nere vi använder mög?
Det är, ja, det är det. Det är ingen i Stockholm.
Jag tänker att det kanske är en förvrängd grej av något mörk. Men, eller något som om man använder det högre upp.
Ja, okej. Att man gör om K till G då.
Mörk. Ja, vem har mörkat? Har man ju hört också vissa som har sagt. Alltså om fisigt.
Ja.
Vem har mörkat? Alltså det tror jag man skulle kunna säga lite novelt också. Ja.
Men vad är den fulaste, tycker ni då, av alla ord för att...
Fisa?
Ja.
Det är bajsat. Vem har bajsat tycker jag är fulast. Eller surat. Nej, jag har nog redan tagit upp dem liksom.
Surat är nog... surat tycker jag, för att det är liksom... Det är inte bara vad man har gjort, utan det är också att man...
Jag tycker att fisa ligger rätt högt upp, tycker jag.
Ja, fjärta är också
fjärta.
Fjärta, men det är lite...
Fjärta tycker jag nästan gillar lite.
Prutta tycker jag nästan är bland de absolut bästa.
Ja, prutta, ja. Ja, det är...
Men du, just du, Jimmy Pistol, som är dagens gäst... Du har ändå liksom lite stuckit ut som en person som har kommit med lite äckliga uttryck.
Det sägs det. Det sägs, jag hörde Anton prata i AMK om att han fick tömma ryggen från mig. Men det är tvärtom.
Är det tvärtom?
Det är tvärtom, så vet jag inte vad du har
fått. Synonym för att bajsa då, tömma ryggen. Det är också en ganska målande beskrivning.
Ja, för jag gillar ju det. Jag tycker det är ett fantastiskt bra uttryck.
Jag har nog bara antat då, eftersom du är lite... gudfader. Ja, men du har ju din om man säger en sån evergreen, din klassiker för synonym till fitta.
Ja, jag har den av fitta.
Där har du ju då den som jag tycker är absolut vidrigast. Kaviarspringan.
Sprickan.
Kaviarsprickan. Jag har alltid sagt kaviarsprickan. Och jag tycker det är mycket roligare än springan.
Jag tycker det är bättre. Och det är ju... Sen har jag har många. Alltså jag kan dra några.
Ja,
jag har en som är vanlig, ägarluckan. sen har vi kräftafällan.
Ägarluckan.
Men jag har en som är faktiskt som jag tog från Dagge Dex, som han hjälpte till med, och det är räknästet.
Räknästet. Ja, men jag tycker nog ägarluckan och kaviarsprickan är de två värsta. Sprickan också, att man tänker spricker upp och så. Ja, det är den fruktansvärt.
Ja, ägarluckan är ju också det, för att,
det är ju ändå bokstavligt talat en ägarlucka.
Var har du fått? Men var har du fått kaviarsprickan från? Är det en egen uppfinning eller?
Ja, på sätt och vis, för jag hörde för det fanns.
Det är roligt om man tänker att det är en sån intervju som att så här, Paul Thomas Anderson, regissören till Magnolia och Boogie Nights, blir intervjuad.
Det är ditt mästerverk.
Ja, exakt. Men var fick du kaviar? Var fick du kaviarsprickan ifrån? Är det din egen så? Ja, på sätt och vis. Ja.
Man är aldrig ensam om en idé. Det är ofta.
Ja, men jag är ändå intresserad av
det pratades om ett fenomen som var då att man skulle spruta i en brud, alltså detta är väl kanske på högstadiet eller gymnasiet eller antagligen högstadiet, att man skulle spruta i en brud och sen när hon hade mens och så skulle man vispa där inne så skulle det bli kaviar.
Fan.
Det är vad jag har hört. Det var inte jag som började med det.
Nej.
Jag har bara plockat upp det.
Det är också
ett av de äckligaste. Eller en av vispa grädde. Är på riktigt bull. När man knullar med en tjej som ens polar och knullar med.
Ja, att man, det, då menar man att man vispar hans sperma.
Ja.
Ja, precis.
Vispa grädde.
Ja. Välkommen till landsbygden.
Nej, men det kan också vara i alla fall... Det kom också, det uttrycket kom också på högstadiet om det var Så att du blir tillsammans med en tjej och så har hon varit tillsammans med någon annan som du kanske inte gillar eller som du inte känner. Och så kommer dina polare och bara, är du vispar i hans grädde?
Ja, men det för ju jag syn på just dem. Alltså, det fanns ju jättemånga sådana äckliga uttryck då när man var i även högstadiet, gymnasiet tänker jag väl på främst. Men för det känner jag igen mig så att inte, kanske inte just vispa grädde hade inte vi, men man hade liknande uttryck för sådana saker.
Ja, äckliga uttryck. Jag tänker på ett om någon ska säga att någon har snygg röv, så var det tight bajslåda.
Bajslåda var det.
Och det kunde också även vara bara baja. Tight baja.
Ja, det tycker jag
är äckligt. Alltså.
Lite som baxi.
Att om man nu ska liksom... Vad sa du?
Baxi, sa vi.
Vad innebär det?
Ja, baxi är... Att man baxar i knulla. Och att om man baxi att man är
knullig.
Det är ett av de vanliga missförstånden mellan Stockholm och Skåne. Att i Skåne betyder baxa...
Stjäla eller ta.
Nej, knulla. Och där uppe betyder sno.
Ja. Eller hur?
Ja, men är man baxa en bil, betyder det sno en bil.
Ja,
men det är man snattar en sno.
Ja, precis. Men här var baxi sexy.
Ja,
sexy.
I Skåne, eller?
Ja.
Men, ja, men det är ju äckligt lite när man, om man då sexualiserar en röv.
Mm.
Så är det ju äckligt att blanda in bajs lite. Alltså, tight baja, tight bajslada.
Med ega lucka lugnt.
Nej, men det har ju gått över den gränsen så att det var komisk effekt.
Jag frågade ut Bögjimmy om, som då får jag lyssna, som inte vet vem Bögjimmy är, så är det en kompis till mig som är bög.
Och heter Jimmy.
Som heter Jimmy, ja. Jag frågade ut honom lite om så hans sexliv och sådär. Men så kom vi in på då att han hade haft där i tidiga 20-årsåldern en kille som han hade lite så relation med, fast inte riktigt en relation, men de
var inte tillsammans, men de
hade
brukade
en sexuell relation då, men att han tröttnade lite för att den här killen hörde mest bara av sig när han var full och ville knulla, och sen tog han sig mer och mer friheter, alltså med
språkligt,
ja, jo, men också eller att han liksom, han Jimmy förstod efter ett tag vart han ville komma. Att det var att han började då, han började liksom, Jimmy märkte att han började liksom vilja mycket med, alltså bajs och sånt.
Ja, han ville
att han var intresserad av
det. Jag vet inte om på nu.
Ja, precis, han var intresserad av det.
Mm.
Och sen till slut då, så på fyllan en gång, så sa han rakt ut till Jimmy så här. Så kontaktade han Jimmy rakt ut och sa, så ska vi ligga? Och Jimmy sa, ja, kanske det. Och så... Och så skrev han, ja, kan du fejsa mig i ansiktet? Det är roligt.
King.
Ja, det är...
Men det, då pratade jag så, men då var Jimmy inte riktigt säker på om det skulle leda till mer än fis. Men man är ju rätt säker på att det hade lett till, efter fis kommer skit.
Ja, men Jimmy sa redan att han förlorade honom redan vid fis. Så pratade vi om det här, så sa Jimmy... Jimmy sa sen till slut att han är väldigt känslig mot lukter. Så sa han, men därmed, om det hade varit urin.
Ja,
möjligtvis, sa han.
Ja, det, där kan jag nog relatera. Det är nog också känt.
Ja.
Jag tar nog hellre urin än fis också.
Ja, absolut. Ja. Jag är inte speciellt äcklad av urin.
Nej.
Alltså,
nej, jag tycker inte heller. Speciellt inte sånt ölpiss när man har, druckit mycket folk, alltså att det är ganska utspätt liksom.
Nej, men om jag hade varit tillsammans med en tjej som jag hade haft starka känslor för och hon hade sagt så, jag vill jättegärna pissa på dig, det är liksom det, jag går igång som fan på det, då hade jag varit lugn med det.
Nej, det nu också.
Ja, det hade jag också. Nej, jag tyckte det var lite kul. Jag har faktiskt varit med om det också en gång när det var ett ex som red mig. Och sen vet jag inte, alltså jag tror inte det var någon form av frontalorgasm eller hon bara började pissa.
Humble brag.
Ja, men det kan vara, eller att hon bara pissade på mig. Hon sa, jag vet inte.
Ja, men det är väl en sprutorgasm då?
Kan det vara det?
Det kan man,
jag tror,
skulle man kunna...
Eller att hon pissar på sig.
Ja, nej, men antagligen är det en sprutorgasm man har fått.
Bäckenbotten vätska.
Men jag läste, apropå det här att tycka att det lukter äckligt, så läste jag en intervju Det finns, eller fanns, ett nihilistiskt fanzin på 90-talet som hette Answer Me. Som där de gjorde en intervju då med en representant för föreningen NAMBLA. North American Man-Boy Love Association tror jag det står för. Det är då en pederastorganisation som då specifikt är inriktad på kärleken mellan äldre män och unga pojkar.
Ja.
Och då så intervjuade de. Då ställde han frågan till exempel då, vad tycker du ska vara åldersgränsen för sex? Frågade intervjuaren.
Mm.
Och representanten svarade att jag tycker inte det ska finnas någon yngre gräns.
Bara så... över?
Nej, han tyckte att det ska finnas några gränser. Så sa han... Så då ställde han frågan, är det okej att knulla ett foster som fortfarande är i magen på mamman? Och så svarade han, jag tycker inte det var en seriös fråga. För det var ändå liksom en seriös intervju.
Mm.
Och så frågade han så, finns det någonting som du tycker själv är äckligt i sexuella sammanhang? Och då sa han, ja, lukter kan jag tycka är äckligt. Så man tycker ändå det är rätt roligt att han tycker förmodligen då inte det är äckligt att ha sex med ett spädbarn.
Nej.
Men om det luktar lite så här äckligt, då där känner han att hans gräns går.
Ja, men jag kan ändå...
Du kan ändå relatera.
Nej, jag var ju lite för nära att säga det. Alltså, kanske inte just med spädbarn, men alltså att jag känner igen mig väldigt mycket i att lukter...
Nej, det kan ju vara den äckligaste som finns.
Ja, precis.
Ja.
Att jag liksom... Jag tänker så här, om jag skulle gå, låt säga, över på... Så att de precis skett ett liksom massmord på en hel by. Att visuellt så skulle jag klara av det. Att gå förbi allt det här.
Mm.
Men jag skulle inte klara av lukten.
Kanske inte stanken av två veckor gamla lik på gatan.
Nej, precis. Nej, men jag tror att lukten hade gjort att jag hade liksom fått en ångest också som hade satt sig i även efteråt.
Jag åkte förbi i USA någon gång. Ett ställe liksom där de hade någon form av så här jättestort... Jag vet inte om det var ett slakteriområde eller sånt. De kallade det i folkmun för Auschwitz. För att det var så mycket kor som dog där liksom. Alltså det var väl någon sån här liksom leverantör till köttindustrin liksom. Och det var... Och lukten där, det var det som var det vidrigaste. Alltså det stank någon form av likdoft var det väl då förmodligen. Men det var liksom mycket, mycket äckligare än... Där stämmer ju det att liksom lukten är det äckliga. För att se... Jag har ju sett såna här bilder från liksom missförhållanden på slakterier och sånt som är vidriga.
Ja.
Men verkligen lukten är det som har påverkat mig starkast.
Ja.
Att,
men det kanske ligger något i det då att... För att lukten är så... tätt sammankoll, alltså så med minnet
och känslor.
Ja, det är ofta ju, ja, det är liksom...
Jo, vad är det? Madeleine-kakan är ju Marcel Prousts i spaning efter den tid som flytt. Det är en sån här lång bokserie där han minns hela sin barndom och så börjar det med att han äter en madeleine-kaka som han hade åt under sin barndom och så får det honom att minnas.
Jag får väldigt ofta flashbacks till när jag var i Indien när jag var 5. Och alltså när det luktar så här verkligen gutter eller så avlopp.
Bodde du i Indien när du var 5 eller var
det? Nej, jag var i Indien.
Ja.
Jag och mina föräldrar.
Ja.
Jag var inte där själv.
Jag har ju en viss lukt från dagiset jag gick på som kan uppstå när man är på kanske sjukhus. Alltså den typen
lite
av...
Lite sötaktiga dofterna.
Ja, precis. Det är liksom någonting med billigt rengöringsmedel blandat med storkök. Och att det öppnas nya förpackningar där varje dag. Alltså det är ju så unboxing.
Ja.
Liksom. Att när allt det möts. För att det är liksom på dagis var det så, men då var det nya skedar eller nya... något liksom alltid så. Ja, där blir det en sån kombination av säkert mer än tre men flera olika lukter som...
Och hur får den lukten du känner?
bra, men det är irriterande för att jag inte riktigt liksom kan sätta fingret på exakt vad det är man känner liksom. Men det skulle säga övervägande bra, men jag kan inte riktigt sätta fingret på, för jag får inte upp en exakt bild liksom. Jag bara känner att lukten är barndomen där, men inte, jag får ingen exakt, jag kan inte liksom zooma in på något.
Det var länge sedan jag fick en sån upplevelse, men jag minns en gång när jag var hemma hos mina föräldrar någon gång och hittade, bara så gick igenom mitt gamla badrumsskap och hittade en gammal deodorant, någon sån deo-stick som jag hade lagt av och slutat använda, så luktade jag på den och bara så sögs verkligen tillbaks till det året jag hade använt den, och kände den känslan jag hade känt då i kroppen. Och det kallas ju Madeleine-kaka. Alltså hela det fenomenet efter då Marcel Proust.
Jag hade en exakt sån grej via, som mina första parfymer. Det var sån här Jockey, minns du någon? Mm. Det var fast blå och grön. Och då var det, alltså det skulle vara lite annorlunda, för att alla hade X. Det här var när man gick i sexan. Alla hade X då. Så skulle jag ha då Jockey, för att det var då lite
speciellt.
Jag skulle vara lite speciell, och då skulle det också, det skulle inte vara den jag tror det skulle inte vara den blå, utan det skulle vara den gröna,
så var fan var det var den gröna som var bra.
Ja, så tror jag. Och då var det att jag luktade på, alltså om det var att vi hade hemma eller var något sånt, men att jag luktade den igen, och då var det så man mindes hela de här diskorna man hade med så popcorn i fryspåsar. Man var kär i Ann-Sofie. Jag var ju det. Det var så att det var också så att det var det moda att man, eller så här, inne bland kompisgänget var att alltså, alla skulle vara kära i varsin tjej när man gick i sexan. Så skrev killarna så här, som hänga gubbe typ i handen, i handflatan, så gjorde man ett sånt streck för varje bokstav på tjejen man var kär i. Så visa killarna varandra så, men så man behövde inte säga vem det var. Problemet var ju då att jag var ju kär i en tjej med dubbelnamn med då ett sånt bindestreck. Ja, så jag fick göra då tre streck och sen ett streck lite längre upp.
Var det? Som var bindestreck. Ann-Sofie.
Ann-Sofie. Så. Så tre streck och sen ett bindestreck lite längre upp och sen då Sofie eller
Sofie, det var på en stav av dem.
Ja,
Sofie brukar vara med på det.
Så alla kunde ju gissa vem.
Ja, men det kommer jag ihåg när jag gick på judo när jag var liten. Och så lärde jag känna en kille i min judogrupp då som var också höll på med Commodore 64-spel. Så jag åkte hem till honom i Lund och sa att jag skulle kopiera lite spel och spela Commodore 64. Och då hade han döpt typ, jag kommer inte ihåg om det var när man skrev in på listan eller sånt, så skrev han in typ tjejer han var kär i eller som han varit ihop med eller något sånt där. Och han hade ändå kommit lite längre än vad jag hade, för att i min värld då var det fortfarande väldigt pinsamt. Man kunde inte avslöja det. Alltså jag gjorde, ingen av mina kompisar snackade om vem vi var kär i eller intresserade av. Men han var så här, skrev in typ Sofie eller vad det var. När han klarat spel och hamnade på listan. Och jag frågade honom så här, vem är Sofie? Han sa, bry dig. Men jag tyckte ändå det var ganska coolt. Och så började drömma lite om att liksom närma mig den världen. Så jag kom ihåg när jag spelade Commodore 64 ensam, så kom jag ihåg att jag skrev in, och jag tror det var kanske till och med så att Sofie och så ett hjärta eller något sånt där liksom som jag hade. Och att jag gjorde det, jag var lite kär i en tjej i min klass som heter Ulrika, som kallas för Ullis, att jag typ skrev det på något sånt där. Men det hade jag tyckt var aspinsamt om någon ens fick se. Men det var ett ganska stort steg för mig att bara skriva in det helt ensam i mitt rum på datorn liksom, skrev Ullis och ett hjärta liksom.
Det var första steget
att det var en pirra, det. Men det var en sån pirrande känsla i kroppen. Det var rätt fett ändå, det var rätt så här upplyftande, bara som man skrev in Ullis när jag klarat spel och så kom etta på listan så Ullis hjärta.
Men jag kan förstå det, även om det då inte liksom hade någon påverkan överhuvudtaget förutom för dig själv liksom. Det var ju i och med att ingen skulle säga det, men jag kan förstå. ja, men det var ju ungefär om man skrev dagbok eller något sånt, liksom att, att det var en värld man närmar sig. Du har aldrig...
Du har aldrig haft någon skamkänsla inför sånt. Du kan ju uppleva som lite skamlös.
Men hur var det, hur var det liksom
med tjejer?
Med tjejer, och var det töntigt?
Ja, det var, det var kinget att ha brudar.
Okej, okay, för i min skola fram till sexan så var det töntigt om man blev retad om man liksom
så var det inte,
om man var tjejtjusare.
Det var så länge jag kan minnas, alltså från så fort lågstadiet började, alltså där att det var aldrig något så här någon tjejbasiller eller
det
var alla var ihop, alla hade någon som de var ihop med, och vissa var ihop med två och
jag tyckte så, jag var kvar, för jag hängde, jag kan tänka mig att du inte hängde lika mycket i nördkretsar, för att jag hängde in så här, där det var serietidningar, rollspel och tv och datorspel och sånt som var liksom grejen, och då var det så att, och där hängde det kvar väldigt länge att det var pinsamt med tjejer, att vara intresserad, att ha en sexualdrift och vara kär i folk, det var väldigt pinsamt. Men det kom väldigt tidigt för mig, så var det så att det värsta som jag kunde tänka mig var att jag skulle vara anklagad för att vara kär i någon eller sexuellt intresserad av någon.
Ja.
Jag hade en när jag satt framför TV:n och så visade de något, det var Carola Häggqvist uppträdde live i något tv-program med Tommy tycker om mig. Och så satt min morfar bredvid mig i soffan, jag kanske var 5-6 år. Och så visste jag, för min morfar han var så här, dels gillade att prata om så här, lite pinsamma kärlek och sån grejer. Så jag visste att han skulle, okej, nu var det liksom, Carola Häggqvist var på den tiden, det här var liksom säkert mitten av 80-talet liksom. Hon var liksom den snygga, söta tjejen då. Och jag visste att min morfar skulle börja reta mig när Carola var på tv, så ja, tycker du hon är söt, Simon? Tycker du kolla in henne lite där, vet du, så. Och jag tyckte att det skulle vara det mest pinsamma
I hela världen
ifall jag blev, jag vet inte ens om jag tyckte säkert att Carola var snygg liksom. Men jag var bara fullt fokuserad på att ingen skulle fatta eller ingen skulle ens misstänka. Det var alltså, man kan säkert jämföra någon form av homofobi på 30-talet liksom. Ja. Ingen får tro att jag är bög. Jag hade blivit helt utesluten av samhället. Men då kommer jag ihåg att jag hade hört då, för det var också någon som hade rätats, eller någon som hade berättat, det var nog på dagis, någon hade berättat så här: ja, det vet du, om man flörtar med någon så blinkar man samma ögonen, flörtar man med den. Och då så tänkte jag så, när jag kollade på Carola på tvn, så var min fulla fokus nu, jag får inte blinka nu. Då kommer hon tro att jag flörtar med Carola på tvn, då kommer ju morfar räta mig för det. Så då blev det ju ganska kontraproduktivt, för då satt jag ju och stirrade med ögonen uppe rakt in i tv-skärmen på Carola, fullt koncentrerad på att inte blinka. Och då var det till och med att mina föräldrar som satt i soffan, som inte brukade reta, så bara, vad är det med Simon, va? Varför tittar han så där?
Han stirrar på Carola. Nej, det var inte alls så. Det var jättepoppis att dela hjärta och så här från 4, 5 och 6, kanske inte 6, men 4, 5.
Alltså bryta en så smycke.
Ja, satt ihop, man knäckte dem tillsammans och så du får ett, jag får ett.
Jag minns ju den avundsjuka, för jag känner igen så som ni hade det, den klassen som var under oss, alltså de som gick årskullen under, de var så att det var poppis att ha tjejer och så de blev tillsammans med varandra i sin klass hela tiden. Men vi, i vår klass var det precis, jag känner igen mig helt och hållet i din historia, att det var liksom och det var den jobbiga känslan också, om man skulle bli påkommen med att man var kär i någon tjej eller något sånt. Så jag känner igen mig helt och hållet, men den avundsjukan också mot hur de hade det i andra klassen. Jag minns, jag tänkte så, jag är född i november, tänk om jag hade varit född bara lite senare. Så hade jag gått i den klassen, och då hade jag ju varit tillsammans med de tjejerna liksom, som de är tillsammans med nu.
Ja.
Att jag kunde liksom räta mig. Jag förstår att det var liksom bara en
Jo, men jag kommer ihåg, för jag bodde i Järup då. Och den här killen som jag var hemma hos i Lund, som då gick på samma ljud och som, han bodde i Lund.
Ja.
Och han berättade om sina liksom minidiscon sådär. Och jag liksom... Och han överdrev kanske lite när han berättade om det. Men han sa så, men fan, det är ju folk. Det finns ett sånt draperi där alla går bak och hånglar med. Typ alla hånglar med alla. Det finns en hångeldraperi.
Mm.
Och jag bara... Det var ju en fantasivärld.
Ja.
Och sen så... Sen kom jag ihåg att jag berättade för min klass i Järup hur det var i Lund. Där har de ett hångeldraperi på minidiskorna. Och det spred ju sådär ryktet hur det var i Lund. Och sen så när jag väl flyttade till Lund och började gå på skoldisken och sånt. Det var ju inte så där.
Ja, ja.
Det var ju en överdrift. Jag vet inte om det hade säkert kanske förekommit att någon hade hånglat bakom ett draperi på något disk. Och det han hade varit på. Men...
Eller hört talas om.
Ja.
Ja, jag minns det. Jag var då rätt poppis i omgångar bland tjejer.
Mm.
Men då var det att sen förstod de att jag var då inte, alltså jag var rädd för liksom, och blyg när det gällde den biten. Och så att då blev man ju då, fasades man ut. Men så fort man sen kanske började på en ny skola eller något sånt, så kom det en ny våg. Eller om man höll på med någon idrott och då fanns det alltid något tjejgäng som håller runt så här, ett handbollstjejgäng. Så var det någon i det handbollstjejgänget som blev intresserad för att, om man spelar handboll.
Mm.
Men sen märkte de att jag liksom då var, ja, alltså att helt osexuell liksom. Och de uppfattade
till synes.
Ja, precis. De uppfattade det. Ja, precis.
Ja, det var verkligen tvärtom. Alltså, jag minns bara alla hånglade och alla tryckade typ på röven och sånt.
Ja, men jag kan tänka
mig att,
liksom, att du var ganska något av en early bloomer.
Nej, men det var alla i så fall.
Det kan vara att du inte såg de här utstötta nördarna i klassen. Alltså jag kan tänka mig att du var en sån här kille som... Det kan ju inte vara att den fula lilla killen i glasögon var säkert... Utanför den hångelbiten liksom.
Ja, ja, alltså det var väl kanske inte alla som hånglade.
Jag
alltså,
var den fula lilla killen i glasen. Okay,
men titta hur fin du har blivit.
Ja, men jag är nog definitionen av en så kallad late bloomer.
Ja, jag vet inte.
Alltså, på ålderns höst så
tar igen dig.
Ja, jag fick verkligen göra det.
Ja.
Det för det.
Ja, nej, men vi hade en sån upplevelse då. Då gick jag sexan och så var det... snygga tjejen i klassen. Hon hade föräldrafritt tillsammans med en annan snygga tjej från en annan klass.
Mm.
Och de
gick i samma årskurs.
Ja, precis. De gick också i sexan. Och då hade de varit och kollat att jag spelade innebandy. Och så hade de kollat och jag skulle träffa en kompis sen på kvällen. Och sen så kom de fram till mig efteråt och frågade sig, vi är föräldrafritt i den villan, vill du komma dit ikväll? Och bara det var så här.
Ja,
och jag minns jag var så, man var ju kåt då också liksom.
Hur gammal var du?
Jag gick i sexan.
Mm.
Alltså, men, 12-13 och sånt va.
Mm. Men det kan vara någon sprängkarta stålarna som jag minns.
Men samtidigt så har man inga verktyg för att hantera det och inga sociala färdigheter liksom. Mm. Men jag tackar men jag kan komma om jag får ta med mig en kompis då. Jag kommer inte dit själv, tänkte jag. Så jag gjorde det då. Så kom hon dit. Och då öppnar hon först i trosor. Och får ni tänka, snygga tjejen i klassen. Ni kan tänka själv liksom. Mm. Alla hade ju... Ja, det var jag blev så paff direkt. Och det här är helt sjukt. Och sen...
hon hade ingen...
Nej, hon hade en topp.
Aha, okay.
Och
jag tänkte att hon var helt naken.
Ja. Och så går vi in där då.
Varför gjorde hon det? För att vara sexig?
För att hon är barn och tänker inte på
det.
Hur gamla var hon?
Hon var ju antagligen, de är samma sak, så 12-13. Mm. Så hon var antagligen i sin sån här, också börjat bli kåtperiod och förstå sin, att hon kan vara sexig och sånt liksom.
Mm.
Så bjöd de in oss där och så kom vi in och så tittade de på porr. De hade en porrfilm igång. Så ska vi titta på porr. Och så satte de igång en porrfilm. Så satte vi och tittade på porr. Alltså det var som att de hade en sån...
En plan?
Ja, men de hade en sån sex... helg, alltså att de var väldigt fixerade vid sex. De hade antagligen också så här, precis liksom kanske börjat prata sinsemellan med varandra om det och sånt. Här så satt vi där i soffan och tittade på porr, och så började hon hälla upp sprit. Vad fan? Jag har aldrig druckit innan. Ja, och mina och då är till saken här, mina föräldrar är bortresta.
Var det sprit också?
Det var sprit, de tog av, så som man gjorde, alltså man tog av, de tog av hennes föräldrars pappas sprit.
Det påminner om en kärlekshistoria med en röv kärri.
Ja, alltså det var något sånt, säkert whisky eller något sånt som man... Alltså,
så här verkligen inte.
Ja, och så och jag minns att jag tackade nej, för mina föräldrar var bortresta, men jag hade bestämt med min syra. Och hon hade gett mig så här fritt, för hon förstod, min syra var ju 2 år äldre. Mm. Och hon var den enda som var hemma. Så, och hon tyckte ju det var kul när hon fick reda på att jag skulle dit, träffa tjej. Mm. Träffa, så att hon hade väl fått så här egentligen regler från morsan och farsan.
Mm.
Att Anton ska vara hemma den tiden. Mm. Eller någonting. Men hon hade gett mig då lite dispens. Men jag visste också att hon skulle vara vaken när jag kom hem. Och jag ville inte komma hem och lukta alkohol. Jag visste inte heller hur det påverkade. Jag hade inte druckit då.
Nej.
Så jag tackade nej till...
Hur gammal var du? Så 12 eller
typ? Ja, 12-13. Jag går i sexan. Så jag tackade nej, men min kompis tackade jag då.
Och han, till sprit?
Ja, precis.
Mm.
Och sen börjar hon, snyggetjejen i klassen, de börjar så här prata om porrfilmen.
Mm.
Så här, så börjar hon så här, ska inte vi göra så, Anton? Ska inte vi bli först i klassen? Ska inte vi bli först i klassen?
Och du bara nej.
Nu minns jag också. Då är det så här, hennes, då är det snygga tjejen i klassen, hennes kusin var snygga tjejen i klassen 1 år över oss.
Mm.
Och hon hade precis förlorat oskulden.
Ah.
Så var det. Ja, så det är där hennes fixering antagligen kom in liksom.
Förebilden.
Ja, precis. Att hon hade börjat förstå att det är något man kan göra. Och att hon hade varit först i sin klass. Och att det var kanske, jag vet inte om det var en cool grej eller något. Men så, för hon började prata om att vi skulle vara först i klassen och sånt. Och sen så bad hon mig så att lägga mig. Det liksom slutar med att jag ligger ovanpå henne och hon ligger så här på benen. Hon har...
Är ni nakna då?
Nej, vi är inte nakna. Ni
är fullt påklädda.
Vi är påklädda, ja, precis. Mm. Och jag ligger och hon ber mig visa, gör som de gör i filmen. Och liksom min kompis och den andra tjejen sitter där bredvid och tittar på porr, och jag ligger så i hörnet av soffan och bara torrjockar den här, fast helt obekväm, alltså artistiskt.
Det var inte kåt.
Nej, alltså jag vet inte om jag ska göra det komiskt. Jag tänkte, hur gör man det sexigt? Jag vet inte. Alltså, jag har ingen koll, så jag ligger bara helt stelt och juckar henne så här, eller det blir, och så ligger jag så ett tag och frustrerad över att det jag egentligen vill är ju att säga, ska vi inte gå upp där uppe? Alltså, för jag var ju ändå kort liksom.
Du ville ändå ligga med henne. Du tänkte på
alltså, både och, eftersom jag är ju livrädd för att ligga med henne.
Ta fan påga pitten.
Ja, men jag är ju också, extremt sugen på det, eftersom jag har ju börjat runka vid det här laget.
Nej.
Ja, nej, så det hela slutade med, jag blev obekväm. Sen så spenderade jag resten av kvällen med, för de hade en hund där, så spenderade jag resten av kvällen bara jagade
hund. Bara knulla med hunden.
Nej, men jag bara jagade hunden i huset för att, och
fuck it.
Alltså jag började låtsas att jag är väldigt intresserad av hundar och att, så här,
för att undvika det.
Ja, för att det blev obekväm. Men det är en sån sak som jag minns att jag störde mig på i flera år efteråt.
Ja. För, att du hade kunnat bli av med oskulden mycket tidigare.
Ja, för sen blev det en big deal. De som inte hade blivit av med oskulden liksom.
Ja. Har du någon gång återkommit till minnet i vuxen ålder när du onanerat?
Passa på den.
Gör det.
Lägger vi ett veto.
Jag var med, alltså, jag har varit med om samma sak, fast
både så att jag förlorade oskuld mycket senare.
Fast jag, var hunden.
Nej, men grejen att när jag förlorade oskuld med 19 så det var mycket senare än vad du gjorde.
Ja.
Och en liknande upplevelse hade jag när jag var kanske 6 år gammal.
Alltså jag hade också en sån, men det var ju... Det var man kanske 8 eller något.
Men jag kommer ihåg att jag gick fortfarande på dagis och var liksom på ett barnkalas där det var liksom så här, där någon typ tog ett marsvin och stoppade i en så här Star Wars rymd skepp och sånt. Alltså det var liksom, jag vet inte om jag var 5 eller 6, men det var innan jag hade börjat skriva. Jag var mycket möjligt att jag var 5 år gammal. Och så kommer jag att det var jag. För jag var lite kär i en tjej i min dagisgrupp liksom, som var 1 år äldre, har jag för mig. Och så var det hennes kompis som också var så här, den populära tjejen på dagis. Och så var det, jag tror det var kill.
Populära på dagis?
Det fanns ju ändå.
Nej.
Ja, det fanns ju poppis. Alltså sån som alla var kär i liksom. Och så var det, och så var det den killen som hade barnkalaset som var poppiskillen på dagis. Som jag för mig var han även som placerade sitt marsvin i liksom X-ving eller vad det var för rymdskepp. Att det var lite, vi var lite obekväma med det, för det var lite, alltså man tyckte det var lite djurplågeri varning redan då. Även om man inte har fullt utvecklad empati, så kommer jag ihåg att det minnet står ändå kvar, att det här, är det här okej att trycka in ett marsvin i ett plastrymdskepp. Men då kommer jag ihåg att de två tjejerna bara sa följ med här, följ med här. Och så låste de, så fick vi alla 4 gå in på då toaletten, eller badrummet. Och så var det jag och den killen. Och så sa de så här, sätt där här, så fick vi sitta eller stå där vid toalettdörren. Och så först skulle de göra någon, det var någon form av show, någon striptease show, där de visade röven för oss. Alltså de drog ner byxorna, visade rumporna och kanske gjorde någon liten dans. Så här, dippidippidu. Och det, jag var... bara obekväm. Jag hade inte börjat runka, jag hade inte någon sexualdrift
eller något tag. Nej.
Nej. Nej, det hade nog varit ovanligt.
Ja,
jag kan väl börja när jag var 8. Så jag började ändå runka rätt tidigt, för fan, jag gjorde det i lågstadiet. Men
lågstadiet?
Ja, eller mellanstadiet i alla fall.
Det var
innan jag fick en sädesuttömning. Det var liksom
mellanstadiet. Där någonstans kanske.
Men jag kommer ihåg det, och så visade de röven. Och så okej, det var så här, det här. Alltså, allting kändes ju väldigt nervöst. Jag var väldigt rädd. Jag fattade inte alls vad de höll på med. Och sen så viskade de två tjejerna lite. Och sen så var det, det var ändå den tjejen som jag var lite kär i, som jag var lite intresserad av. För vi hade sagt haft någon flört, någon ögonkontakt. För det var ändå liksom, för det var det, hennes kompis då frågade så här, ja, min kompis, hon undrar om du vill knulla.
Fan, knulla också.
Jag tror det, alltså det här.
Men man lärt de här stackars
tarsarna. Ja, det är det. Och så jag blev så här, nej, jag visste inte vad det var. Eller så, jag är osäker på om jag hade liksom kanske fått höra i någon bok eller något tv-program vad det var för någonting. Ja. Och så var jag så här, nej. Och sen så pratade de, tisslade de och tasslade lite. Och sen så var jag så här, men han vet inte vad det är. Då är det klart han inte vill, för han vet inte vad det är.
Det är bara därför han inte vill.
Ja, och sen så då skulle de förklara för mig vad det var.
Ja.
Förklara om då att man för in penis i slidan och så vidare. Och så var jag så här, nej, det vill jag inte. Så nej, okej. Och sen efter ett tag så fick vi gå ut från
tåget. Det låter som att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Det låter nästan så här.
Det är inte omöjligt.
Hon har ju lärt henne detta och sagt knull. Alltså jag kan inte tänka mig, Leon blir snart, min påg blir ju 8 i april. Om jag hade sagt knulla så tror jag inte jag hade vetat vad det var.
Men tänk på att det här var...
Men älska.
Älska har han lärt sig.
Men detta var... Jag tror att detta var... Det kan vara så... kan vara att det är teori stämmer, men det kan också vara så att det här var... Närmare 70-talet. Ja, alltså det här var 70-talet just varit. Och då tror jag att man skulle förklara för barnen vad man tänker det här.
Det fanns mycket böcker och mycket
tv-program. Ja, vi fick ju se böcker så Per, Ola och Minimum när de visade hur man knullade liksom,
minns,
redan som
ja, barn. För jag minns, det fanns vissa sådana tv-program som sen, alltså så här, ibland det kom in så i Björns magasin eller liknande, att det kom in så här, alltså den typen av 70-talsprogram ibland av misstag, att de hade kanske glömt att det fanns vissa avsnitt som sen på 80-talet kändes väldigt fel. Mm. Alltså det fanns, det var så här möss, så tecknade möss som så sina föräldrar knulla. Så de knullar, de knullar. Ja. Att jag minns att jag såg det så, vad fan är detta?
Ja, men det var ju de 40-talisternas revolt mot sina föräldrar var ju att de skulle vara väldigt öppna med sexualitet. Ja. Det fanns också bilder i vår så här, samhällskunskapsbok från en sån utställning på 70-talet där liksom dagisbarn går i sin klass och ser två vuxna som knullar på, ja, på kanske Lunds konsthall, tror jag.
Ja.
Så är det liksom ett riktigt par som ligger och knullar,
ja,
och så får dagisklassen gå bara så att titta live på när de knullar.
Ja.
Att det var, på 70-talet var det liksom normalt.
Ja.
Och det fanns sådana strömningar. Vad heter han nu igen som du brukar imitera?
Din... Per Oskarsson.
Per Oskarsson.
Ja.
För det finns ett känt inslag i då Hylands hörna där Per Oskarsson strippar och läser en dikt eller läser liksom någon form av spoken, ja, word, ja, där, ja, han då beskriver så. Och pappas kiss glider in i mammas kiss och då blir det väldigt skönt. Alltså han beskriver ett samlag för hela svenska folket, för han tycker så här, det här är ingenting man ska skämmas för. Det var liksom deras revolt mot den äldre generationen.
Vilket det är väl rätt i, alltså, så
här, det är alltså det är ju den här två steg fram, ett steg bak grejen. Att, att om man tar som Lars von Trier som är uppfostrad av den typen av föräldrar som då också gjorde revolt. Att han beskyller ju dem för sin dödsångest då. För att han menar att, ja, men när han var liten och vi skulle gå och lägga sig och fråga om, och fråga dem om de kommer dö, om hans föräldrar kommer dö. Mm. Så sa de, ja, det kommer vi göra. Ja, men kommer ni dö snart? Ja, det vet man inte. Det kan hända när som helst. Antagligen kommer vi leva länge, men det kan också hända när som helst. Ja, men kommer jag dö? Ja, du kommer också dö. Ja, kommer jag dö innan er? Eller så. Ja, antagligen kommer du leva längre än oss, men du kan också, det kan hända när som helst.
Det kan hända
det finns barn som dör. Att han då har fått sån enorm dödsångest över det. Mm. Och då kanske det visar sig, ja, det kanske inte är det bästa att vara helt ärlig mot barn.
Nej, det är väl inte det. Jag minns också när, för det var väl lite den generationen, alltså mina föräldrar var inte så jätteöppna med sex. Jag kommer ihåg när de berättade att jag skulle få en lilla syster, då var jag, jag fick henne, alltså jag fick lilla syster när jag var 5. Så det kanske var när jag var 4 eller 5 som mina föräldrar då berättade att jag skulle få det.
Mm.
Och ställde lite frågor kanske om hur barn blir till och sådär. Och så berättade de om att de brukade ha sex. Och så frågade jag så här, får jag kolla på honom?
Just det.
Får jag titta på? Och då kom jag med mina föräldrar att ställa, för de var nog rätt inne på det fria. Så jag sa, nej. Och så frågade jag, varför det? Och så kom jag med mamma och frågade, ja, Peter frågade om min pappa. Så, ja, varför fan inte det? Och så kom de med sånt, ja, men vissa saker är privata, försökte de liksom förklara då. Men jag fattade inte riktigt. Men just det här dödsångest var också någon gång när jag var liten. Jag var i affären på Ica Blomberg i Sierup med min mamma. Och då hade jag just ställt frågan liksom, om jag skulle dö.
Mm.
Och hon förklarade, ja, du kommer också dö. Det kommer ta lång tid liksom, men du kommer också dö. Och då fick jag en sån dödsångest i alla fall och började skrika ut i Ica så, mamma, jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Mm. Och min mamma tyckte det var lite pinsamt, för alla i butiken trodde att jag hade någon sjukdom som barn då. Liksom, och så att han var ett barn som snart skulle dö. Och han fick sin attack av.
Jag hade brytit ihop, jag hade sett det. Ja.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Mm. Kanske med de orden eller?
Mm.
Det här blev då sex,
ung sexualitet special.
Sexuella upplevelser i barndomen special.
Ja, alltså, och runka, och herregud vad vi har.
Det är mycket barnsex. Barnsex special.
Ja, vi tar den.
Men då ska vi tacka så hemskt mycket för oss, så hörs vi igen nästa vecka. Ni har lyssnat på specialisterna och gäst idag har varit Jimmy Pistol.
Hej.
Fortsatt trevlig vecka.
Hej då.
Halloj.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
På ett jättekalas. Kommer du ihåg det, va? Specialisterna. Baby.